Dags för lyssnarnas frågor. Är det moraliskt rätt att ljuga nu för tiden? Bör poliser visa känslor och läxa upp den som gör fel? Och varför känns alltid hemresan kortare än ditresan? Här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen. Och här finns som vanligt filosoferna Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Ekström Lindbäck. Det är roligt att ni är här igen. Och jag undrar om ni är redo nu att ge er i kast med lyssnarnas frågor.
Kör, kör, kör.
Självklart.
Alltid redo.
Ja, vad bra. Vi öppnar frågelådan. Först den här iakttagelsen från Karina. Jag har noterat att varje gång någon blir anklagad för en förseelse eller ett brott så nekar man. En liten historia. Har en bekant som hamnade i en rättstvist och tvingades ta hjälp av en advokat som sa, det är bara att neka. Min bekant blev paff och sa, men jag har ju gjort det. Har detta med att vara sanningsenlig spelat ut sin roll? Är det moraliskt rätt att ljuga nu för tiden? Lyra.
Ja, det här med det moraliska i att ljuga och inte, det tänker jag att Torbjörn kan säga ett och annat om. Men jag tänker att den här frågan är intressant för att hon liksom pratar om moral i nästan ursprunglig betydelse av ordet. Alltså moral i termer av seder och bruk. Vad är comme il faut? Vad är ett socialt accepterat beteende i samhället? Och hon beskriver också en specifik situation. Alltså det handlar inte om att ljuga i allmänhet för sina nära och kära och så vidare, utan att ljuga gentemot myndigheter. Och Karina uppfattar ju då att det har skett en förändring i samhället. Och det tror jag beror på att vi idag liksom har ett liberal-individualistiskt samhälle som utgår ifrån att alla agerar ut egenintresse. Och då blir ju rättvisa något som uppstår när man försöker försvara sina egna intressen och möts med en myndighet som också utgår ifrån att du kommer att göra det. Så om man är den enda som talar sanning utan tanke på egen vinning i ett sånt samhälle, då kommer man ju bli inom citattecken orättvist behandlad.
Om alla andra agerar i eget intresse och ljuger då?
Ja, men precis. Det har ju skett en förändring i förhållandet mellan stat och individ. Väldigt få tänker sig idag staten liksom som ett folkhem och en gemenskap som vilar på medborgarnas samlade dygder och sådär. Även om det finns inom den konservativa politiska fåran en rörelse tillbaka mot det när man pratar om så att man ska kunna utvisa människor på grund av bristande vandel och så, vad nu det betyder. Då pratar man om otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet, har Ulf Kristersson kallat bristande vandel för. Och det handlar nog inte om att ljuga för myndigheter om att man till exempel har skattefifflat eller så, utan om en annan del av vad som anses vara moraliskt viktiga egenskaper hos medborgare.
Du hade ju en blinkning här till Torbjörn. Som att du skulle tycka att det var...
Nej.
Ljuga, eller? Nej.
Jag tolkade det också så.
Nej, jag tänker bara att du är betydligt mycket mer insatt i den filosofiska traditionen som diskuterar kring moralen sådana, kring
alltså, väldigt. Dels är det säkert som du säger, och sen är det här är väldigt speciellt institutionaliserat hanterande av människor. Och där man kanske egentligen har rätt att ljuga, och där själva systemet ska avslöja sanningen och olika parter behandlas på olika sätt, men systemet som sådant ska fungera opartiskt och avslöjande. Då. Men många säger ju att lögnen har fått en oerhörd renässans i samhället i allmänhet idag. Och den lögn man väl kanske framförallt pekar på då som den mest hotfulla, det är den där som politiska ledare tillåter sig. Trump, Putin, ja, alla dessa, Netanyahu och alla de här högerpopulistiska ledarna av olika slag. Och där det ju verkar som man har ett annan syn på det här med sanningstalande än vad vi vanliga människor har. Vi tänker oss väl att det är väldigt viktigt att i huvudsak prata sanning, för att hela kommunikationen människor emellan skulle bryta samman om vi inte kunde utgå från att människor talar sanning när vi pratar med varandra. Om alla ljuger så går det till sist inte ens att ljuga längre, för man kan inte kommunicera. Men det verkar som de här makthavarna ljuger på ett sätt där de förväntar sig inte att folk ska tro på vad de säger, utan tvärtom kanske, att folk ska inse att det här är bara lögn, men ändå foga sig och krypa för makthavarna. Säkert har det här alltid förekommit, men det känns som om det har ett extra grepp om det offentliga samtalet idag. Den typen av lögner som inte ens syftar till att försöka få människor att tro vad man vill kommunicera, utan skrämmer människor med att de tvingas bete sig som om de trodde på det här när de egentligen inte gör det.
Och här finns det ju teorier om att precis den typen av lögn är till för att vi ska tappa förtroendet för sanningen som sådan och för det politiska systemet, och har människor tappat liksom tilliten till varandra i ett samhälle, så det är lättare att göra olika typer av mer radikala omvälvningar och dissa demokratin eller någonting. Att det faktiskt finns ett syfte med den typen av lögn.
Jo, fast det är väl båda de här sakerna. Dels att kommunikationen faller sönder och samman om man slutar ha en som förutsättning att man talar sanning. Men det här tycker jag är grövre och våldsammare på ett sätt.
Men kan vi gå, förlåt, jag skulle gå tillbaka till Carinas fråga där. Ja. Tycker ni att, är det rätt att ljuga om man är anklagad för brott i det här sammanhanget som hon tog upp då? Är det okej att vara sig själv närmst?
Det finns ju ett sånt antagande i samhället idag i alla fall. Om man ser på hur man ser på bidrag och stöd och sådana saker, så pratade man ju tidigare om det som någonting som skulle hjälpa alla medborgare att få ett värdigt liv och så vidare. Nu är nästan uteslutande den politiska retoriken kring bidrag och stöd att man utgår ifrån att så många som möjligt försöker svindla systemet. Alltså det har ju skett ett skifte i vår människosyn.
Men jag skulle säga nej, det är inte moraliskt rätt. Så pass kategoriskt skulle jag nog vilja vara. Och här tänker jag att vi, visst, precis som du är inne på Lyra, så vi har ett system som funkar så här, och då kan det vara liksom, då finns ett utrymme för att trycka på sin, pusha sin egen sak. Men det är ju ett system. Vi behöver inte uppfatta det som moraliskt rätt för att det är systematiserat. Man kan ju också tänka att ja, men det är min individuella plikt här att driva den här samhällsutvecklingen åt ett håll som jag tycker är moraliskt mer rätt. Och där tycker jag att det är rätt att stå för det jag har gjort och därmed driva på för en viss typ av samhällsförändring. Så nej, jag tycker inte att det är moraliskt rätt. Men jag skulle också vilja ändå lyfta samtidigt att var tid har nog sina fack av där lögnen är accepterad. Jag tror inte att det är, kanske att det har skett en förändring på just det här området som Carina lyfter fram, men jag kan tänka mig att de här klassiska exemplen på föräldrarna som ljuger om jultomten för sina barn, fast en liksom institutionaliserade lögner på olika sätt. Och där kan jag kanske tycka att det finns ännu mer om någon sorts gråskalor. Och sen så är det ju ytterligare en fråga då om det som Torbjörn är inne på, om det är så att på den politiska nivån så har lögnen fått en ny framträdande plats. Och så tänker jag också att det är. Och då tänker jag att det blir ännu viktigare att ha så här en kärlek till sanning. Och att upptäcka sanning och att fundera på sanning. Så att de frågorna blir kanske ännu viktigare.
Jag håller med om allt det där du säger nu, men om vi går tillbaka till den här rättegångssituationen så är jag inte säker på att det har skett någon större förändring på den punkten. Alltså, systemet är väl till för att det ska vara robust på det sättet att man ska kunna ljuga och ändå ska sanningen komma fram genom processen.
Men är det rätt att ljuga?
Och då är det kanske okej att ljuga ändå, eftersom det systemet bygger på att den lögnen kommer att kunna avslöjas. Man kan ju tycka privatmoraliskt så är det bättre att tala sanning kanske, men lite som Lyra var inne på, så är, om systemet bygger på att man hävdar sin rätt, om man då är en person som är alltför liksom naiv och så kanske den personen blir illa behandlad av systemet om man inte tillvaratar sin rätt helt och fullt inom de institutionella ramar som ges. Men det här är något helt annat tycker jag än det vi diskuterar om det politiska samtalet och lögnets plats i det. Eller för all del tomten och föräldrarna och så där. Där vi tränar barnen i kritiskt tänkande tycker jag genom att lura dem.
Men att ljuga och att döda är ju två av de saker som liksom man kulturellt och historiskt sett är mest överens om är omoraliskt. Det finns väldigt få försvarare av lögnen som princip i moralfilosofins historia. Men som Torbjörn är inne på, så finns det någon sorts konflikt mellan sanningsenlighet och rättvisa här. Och liksom institutioner och privatmoral. Jag vet inte vad jag tycker i frågan. men jag tycker att det är intressant att den här förändringen av vår bild av hur människor agerar ändå tycks ha inträtt. Jag tycker nog den här inträtt. Rent juridiskt så naturligtvis så finns det en lång historia av att människor ljuger om de brott de har begått och så vidare. Men det här är ändå en advokat som uppmanar någon till att ljuga mot ens egna värderingar. Det känns ändå som...
Jag undrar om systemet verkligen är byggt. Alltså, det är väl ingen som har sagt att systemet är byggt på det. Det är ju inte advokatens... Alltså,
Nej, det är inte advokatens
var ju teorin.
Nej.
Här pratar ni om att systemet är uppbyggt så att man ska ljuga, men den här typen av liksom uppmaning till lögn, det kan inte jag se institutionaliserat.
Att inte bekänna och att ljuga är ju inte heller samma sak här.
Nej, det är inte samma sak. Och hur var formuleringen här? Det är bara att neka.
Men många människor tycks ju anse idag också att hela det offentliga samtalet håller på att undermineras, därför att det är så mycket falska påståenden i svang och att vi inte kan värja oss längre och att vi börjar kanske till och med tappa känslan för att en söka efter sanningen, därför att det känns hopplöst och det är bara åsikter mot åsikter och så. Jag tror inte att det riktigt är så, men väldigt många människor tycks anse att det är så, att det är så sorgligt med vår mediasamhället som det ser ut idag, sociala medier och så. Jag misstänker att det är en lite ovana mera vid den här nya sättet att kommunicera, där så många människor får vara med och så många människor kan yttra sig som tidigare inte kunde göra det. Att vi är ovana att hantera detta, men att jag är i grunden hoppfull om att sanningen segrar i det här bruset till sist ändå. Trump och Putin, det där är otäckt, men det där idén om att vi är ner i något offentligt samtalsträsk, jag känner inte riktigt så.
Vi ska hinna med lite andra frågor, men jag tolkar er ändå som att Carina verkar ju vara något på spåret här, att det kanske i vissa sammanhang finns en svängning i vår tids moral. Det här är Fråga filosofen i filosofiska rummet med Lyra Ekström Lindbäck, Torbjörn Tännsjö och Jonna Bornemark. Nästa fråga kommer från Siv som skriver så här. Klimatproblemen är akuta och jag undrar, är makt och ansvar två sidor av samma mynt, det vill säga är de proportionerliga? Hur stort ansvar ska man då som enskild medborgare ta, till exempel sluta flyga, äta mindre kött, dra ner på klädinköp och så vidare, när så många med betydligt större makt inte bryr sig? Jag tänker på bland annat de väldigt rika, politiker, de som företräder ett ekonomiskt system som ser tillväxt som en nödvändighet. Jonna, är makt och ansvar två sidor av samma mynt? Och är de proportionerliga?
Ja, jag tycker att det här är en bra och väldigt viktig fråga. Och på ett sätt så tänker jag att från ett samhälleligt perspektiv så finns det någon typ av proportionalitet. Och vi kan också se idag att de som är rikast är de som släpper ut mest. Och där finns ju därmed också ett större ansvar att släppa ut mindre. Men jag tycker inte att det följer det andra liksom ledet i det här resonemanget då, att ja, men då är min del så liten så att då har jag nästan inget ansvar alls, för jag har så liten makt. Utan då tänker jag snarare att det viktiga är att se att jo, men just därför så har du makt. Och det är inte så att bara för någon annan kanske har mer makt än dig så har du ingen makt. Och just därför är det viktigt att använda den makten på ett sätt som jag tänker är så klokt som möjligt, som liksom är i linje med våra långa begär. Och våra långa begär handlar om att det ska finnas en framtid för våra barn och barnbarn, att det ska finnas fungerande ekosystem. Jag tänker att det är begär som finns i oss alla faktiskt. Sen kan vi ha liksom trängt undan dem eller förskjutit dem eller inte orka se dem eller så. Och när vi har den typen av långsiktiga begär, så har vi faktiskt makt för att röra oss åt det hållet, och då har vi ansvar för det oavsett hur mycket den makten är. Här blir det snarare resonemanget att vi har makt, alltså har vi också ansvar att använda den makten på ett så bra sätt som möjligt.
Min känsla är egentligen här att varken de där rika eller vi individer som inte är så rika och inte flyger så mycket kan genom våra förändrade handlingsmönster egentligen påverka situationen. Så, därför att det är ytterst en politisk fråga. Och det handlar om också, tror jag, det leder långt, men jag tror att man måste ha nya politiska institutioner för att kunna handskas med en sån fråga som global upphettning. Och där är vi på ett sätt alla lika hjälplösa, oavsett om vi är rika eller fattiga, men vi är också lika mäktiga, som Jonna påpekar, om vi är fattiga, för vi är fortfarande politiska agenter som kan driva de politiska kraven som kan avgöra en sån här fråga. Och det tragiska just nu är att den har blivit totalt avpolitiserad och att en rörelse som fanns med Greta Thunberg i spetsen och så, att den har på något vis dött ut, eller tillfälligt i alla fall, hoppas jag. För det är ju ändå där lösningen finns, och då spelar det ingen roll om du är rik eller fattig.
Men har vi någon skyldighet att agera för klimatet, även om vi inte har så mycket makt som du säger? Har vi någon skyldighet att göra mer än agera politiskt och trycka på för politiken? Nej, exempel flyga mindre eller äta mindre kött?
Ja, alltså, jag flyger inte längre om jag kan undvika, men det är för att sätta ett exempel på något vis, för att visa att frågan är viktig. Det har ju ingen som helst betydelse för klimatet, och inte ens de här rika människornas resor har någon större betydelse för själva utgången av den här striden som är politisk i grunden. Så det är symboliskt kan det vara viktigt att göra sådana saker.
Men det är inte bara symboliskt. Det handlar också om att skapa andra beteendemönster. Och beteendemönster kommer inte bara till genom politisk aktion. Till att börja med så håller jag med om vikten av liksom den politiska aktionen. Men det kan också bli väldigt farligt att säga att vi som individer har ingen makt, har inget ansvar, utan vi kan bara göra det politiskt. För vilka är politiken? Jo, men det är ju alla de där människorna som gör saker både i någon sorts organiserad politik, men också i hur vi beter oss och vad vår kultur egentligen liksom består av för olika typer av både beteendemönster och värderingar. Och det är där jag tänker att vi kan ha olika makt, inte bara i termer av pengar utan i utrymme, hur mycket mina beteenden påverkar andra, men lika fullt så har vi alla makt för hur vi lever våra liv, och det påverkar i de här frågorna.
Myra?
Ja, jag tror att frågan om individuellt ansvar blir lite av ett villospår inför klimatkrisen. Klimatkrisens problem är ju problemet med att utkräva kollektivt moraliskt ansvar av mänskligheten. Och det är där liksom vi som filosofer också behöver arbeta med. Hur kan vi tänka på mänskligheten som ett politiskt subjekt? Finns det något sånt som kan fungera? Mänskligheten idag har ju blivit en geofysisk kraft i och med antropocen. Det är en form av handlande och en form av subjektskap som liksom ligger närmare de geologiska rörelserna än vad vi tänker på som ett fritt agerande liksom rationellt subjekt. Så jag tror man måste tänka på klimatkrisen i relation till den politiska subjektivitet som man skulle kunna avkräva ett ansvar eller ett annat handlingssätt.
Och med antropocen, och hur, då menar du människan, tidsåldern som där människan styr?
Tidsåldern när människan blir en geofysisk kraft.
Men jag tänkte att Siv pratar ju ändå om vilket ansvar man som enskild medborgare kan ta, även om...
Om man har något ansvar.
Om det handlar om mänskligheten och sådär. Men hur ska man hantera det som enskild människa då?
Men då är vi ju kanske oense med Sivs utgångspunkter här. I alla fall är jag det. Att, för hon tycks ju se det som någonting som ska lösas gradvis genom att de rika slutar flyga, vi slutar flyga och så vidare.
Alltså de rika är ju vi
och
också.
Det är också vi dessutom. Så att, men om man istället ser det som ett politiskt problem, så är det ju, och där har Lyra helt rätt tycker jag, det vi måste uppfatta mänskligheten som ett politiskt subjekt. Mm. Det är ingen annan mindre lägre nivå i vår politiska hierarki som kan hantera de här frågorna, men då är det ju samtidigt en enormt kliv naturligtvis att ta. Särskilt i en tid när världen fragmentiseras, där länder för krig mot varandra, rustar militärt istället för att handskas med det problem vi nu diskuterar.
Fast jag tänker att den typen av resonemang är jättefarliga, för då går vi där och allihopa och väntar på det där stora politiska subjektet, och ingen ser det, så men jag är ju bara en liten individ, jag kan inte göra någonting. Jag tycker att Sivs fråga är liksom superviktig, och det är jättemånga människor som ställer sig den just nu. Vad kan jag som liten individ? Jag har till syvende och sist faktiskt bara makt över kanske mig själv i alla fall, och inte över det här gigantiska, stora, kollektiva, politiska subjektet. Och kan jag påverka det? Och då vill jag ändå säga ja! Vi kan påverka det, du kan påverka det i hur du, vad du gör, vilka praktiker du odlar, hur du vrider om en kultur. Att liksom ta ifrån människor den makten, då är vi inte ens del av det där stora politiska kollektivet, utan då blir vi bara några helt menlösa mähän.
Men jag tycker tvärtom att du...
Och det här tycker inte jag behöver vara att gå tillbaka till någon sorts autonom, rationell individ. Det behöver inte vara ett sånt subjekt där bakom. Det kan bara vara ett subjekt som faktiskt rent existentiellt hör till en planet och vill liksom vrida den och hur vi hanterar den åt ett annat håll.
Ja, men jag tror att det förstärker just den här individualistiska illusionen om att liksom jag är min egen lyckasmed och jag är planetens lyckasmed på något sätt också. Det är på samma sätt som om man tänker konsumentstrategier ska kunna rädda klimatet liksom, så är man kvar i ett kapitalistiskt sätt att tänka på vår relation till
vår omvärld. Men vad är alternativet? Att inte göra någonting?
Det sa jag inte. Jag tror att vi behöver verkligen, verkligen tänka på de här problemen. Det är vårt jobb. Det är vad vi bäst kan sätta våra förmågor till arbete eftersom vi är tränade till att tänka.
Så tänka, inte göra.
Filosofer är ju generellt sett bättre på att tänka än göra.
Fast nu var Siv kanske inte filosof.
Men vänta, får jag bara fråga så här. Om man nu ändå tänker sig att ja, vi har makt att påverka, så är det klart att vad jag gör har ju förstås en väldigt liten inverkan på de totala utsläppen i världen. Och frågan är då, har man en skyldighet att göra någonting i alla fall, fast man kanske bara påverkar det här ytterpyttelite?
Jag skulle säga nej faktiskt, brutalt. Utan det är den här politiska organiseringen som är det viktiga. Liksom. Det här får inte stå i vägen för den heller. Och inte dåligt samvete eller att man skyller på de rika. Då, så de gör ju ingenting, då gör jag ingenting. Vi måste göra någonting politiskt. Och vi var på god väg under en period där de här stora demonstrationerna täckte gatorna och så. Sen pandemi och annat knäckte den rörelsen. Men det är dit vi måste komma tillbaka.
Vad tänker du, Lyra?
Men jag tror att Torbjörn har rätt i att det är politisk organisering som är vägen framåt. Problemet är bara att den typen av storskalig politisk organisering finns inte tidigare i mänsklighetens historia.
Men har vi ansvar att göra någonting ändå som individer, även om man inte når den här stora politiska organiseringen som gör att det blir en enorm påverkan?
Ja, fast jag tror att man behöver tänka på det ansvaret i andra termer än konsumtion. Det tror jag är jätteviktigt, för annars är man kvar i att försvara den världsordning som förstör klimatet.
Jag håller med om att det inte bara är konsumtion det hänger på. Men jag tänker att det är vi som är det här stora kollektivet. Och vilken kultur vi skapar, vilka beteendemönster, hur vi handlar, vad vi tänker är viktigt, det bor i oss. Och därför har vi makt att vrida om det. Så ja, det finns en skyldighet.
Siv, kära lyssnare, ni får avgöra vem som verkar klokast här och handla efter eget gottfinnande. Det här är Filosofiska rummet. Nästa fråga till våra filosofer Torbjörn Tännsjö, Lyra Ekström Lindbäck och Jonna Bornemark kommer från Mats Hesselbom i Östersund. Mats undrar om det är professionellt eller oprofessionellt att engagera sig starkt känslomässigt i sitt arbete. Och han ger några exempel. Jag blir stoppad av polisen för att lasten på mitt släp inte är ordentligt surrad. Polisen är mycket upprörd och förklarar för mig hur farligt det är. Jag inser att jag har framkallat fara, men tycker inte att polisens upprördhet står i proportion till händelsen. Någon har uttalat sig nedsättande om en minoritetsgrupp. En minister säger att hon känner en djup sorg inför det inträffade. I en tingsrättsförhandling har en man åtalats för att ha kört rattfull, men som tur var blev ingen skadad. Åklagaren säger till den åtalade att hon skulle bli mycket ledsen om det hände igen. Ingår det i polisers, politikers och åklagares plikt att uttrycka starka känslor som kan uppfattas som uppfostrande eller rent av moraliserande? Lyra, vad säger du om Mats fråga?
Ja, men återigen skulle jag vilja svara med att kommentera på den typ av samtidsdiagnostisering som den här frågan pekar på. För jag tycker Mats ringar in två stora förändringar i samhällets syn på vad det är att vara en bra människa. Det ena handlar om hur vi relaterar till vår yrkesroll och det andra om hur vi relaterar till våra känslor. De går liksom ihop här. Och idag förväntas vi vara personligen engagerade i våra jobb. Jag menar, jag förväntas till exempel inte fakturera efter det här samtalet och sen gå hem och bara kolla på reality-tv, utan jag förväntas vara en filosof också i mitt privatliv, så att säga. Och det här gäller ju också mer okvalificerade arbeten. Om man läser jobbannonser för kundservice-medarbetare så står det liksom: vi söker dig som drivs av att göra skillnad i kundmötet. Så inte dig som är beredd att sätta ditt privata jag åt sidan en stund för att göra ett gott jobb, utan du förväntas liksom ha en inre passion för vad du än gör för att försörja dig. Och den andra stora förändringen handlar ju om kopplingen mellan känslor och autenticitet. Alltså, känslor ses inte längre som det här ytliga förbidragandet, som någon slags irrationellt väderomslag skulle man kunna säga. Utan känslor ses som något av det sannaste med oss idag. Och att förklara sina värderingar och argumentera för dem, det väger liksom inte lika tungt som att uttrycka dem emotionellt. Så en åklagare som liksom opersonligt och känslolöst insisterar på lagen ses alltså som en sämre och mindre professionell och mindre uppriktig åklagare än någon som blir personligen berörd av ett fall.
Så det är en generationsfråga?
Ja, men det är en förändring i tidsandan.
Det är en intressant tidsanda som ju samtidigt har gått väldigt mycket åt motsatt håll. Nämligen att man just inte ska använda sig till exempel av professionellt omdöme utan följa manualen och göra som det står. Och allt fler yrken har blivit i högre grad manualiserade, där det viktiga är att göra formalistiskt rätt snarare än att göra sitt jobb bra.
Du ska brinna bra för manualen, ska du inte det?
Då fick man det båda två. Kanske att man ibland precis ska brinna för manualen. Och det är ju en helt omänskligt önskemål. Väl, ingen brinner för manualen. Ja, men... Jo, pedanten som skriver den. För det här engagemanget, när du beskriver det som att det är någonting i sig liksom mest dåligt, att man ska vara engagerad i sitt jobb.
Och så är det.
Nej, det bara jag sa det, det lät så. Jag tolkade dig som att det var det är skönare om man bara kan gå dit och riva av det och sen så får man vara liksom, den privatmänniska med sina flyktiga känslor på riktigt vid sidan av. Liksom. Men här tänker jag att som samhällsmedborgare så är det en stor del av vårt engagemang i samhället som vi gör inom ramen för olika typer av professioner. Och att det där kan finnas en poäng att vi använder oss av hela vårt personliga register på något sätt, och att det också inkluderar att ha någon sorts riktning och engagemang och vilja att göra någonting bättre och så. Men om jag också får komma tillbaka till liksom, grundfrågan här, så tänker jag att man kan titta på dem lite en i taget. Så här. En minister säger att hon känner en djup sorg inför det inträffade. Ja, när det händer katastrofala eller våldsbrott eller så skulle det väl vara riktigt obehagligt att ha en minister som inte deltog i det som en kännande människa, utan bara formellt på något sätt konstaterade att ja, nu dog det 50 pers i Örebro. Alltså, det skulle vara obehagligt. Den här åklagaren däremot som säger att hen skulle bli mycket ledsen om det här brottet hände igen, där kan man kanske ana någon annan typ också av moralism, där det kommer någon sorts privat moral att du borde vara en sån här människa och som liksom går utanför min yrkesutövning och lägger kanske en moral som den här människan inte alls vill ha på sig. Där tycker jag att det blir, så som jag läser frågan, skulle kunna bli mycket mer obehagligt, och det där hör inte dit. Så när det kommer till känslor i yrkeslivet så tänker jag att det handlar om att ha ett professionellt omdöme om vilka känslor och hur och när. Ibland så hör de dit och ibland så går det, löper det amok.
Men kan man ändå tänka sig att myndighetspersoner som poliser i det här fallet som ska upprätthålla rättvisan och åklagare, de ska upprätthålla moralen i samhället? Kan det ligga i linje med deras arbetsuppgifter att uppfostra oss?
Ja, så som samhället är liksom organiserat så är de ju i kontakt med den typen av frågor. Och måste nog också personligen liksom stå i relation till ibland svåra moraliska frågor. Och kan inte bara följa formalian. För situationen är ofta så rika och komplexa. Så de måste ha liksom en personlig relation till det. Men just därför så kan det också gå över en gräns. När deras, ja, men låt säga, en ideologi eller en religiös tro eller någonting kommer in. Och ger dem väldigt starka känslor på ett sätt som de inte ska närma sig i det, liksom, professionsutövandet.
Politiker är en sak, jag menar, de har en annan funktion, så det exemplet kanske inte så lyckat. Men domare och åklagare, och en idé med lagstiftningen är kanske att den ska vara moralbildande, och med institutionerna att de ska vara moralbildande. Men däremot att de som utövar de här yrkena uttrycker sina moraliska känslor på det här sättet, tycker jag är direkt stötande. Det går utöver, så att säga, uppdraget. Och skulle vi vilja ha ett rättssystem som fungerar på det sättet, då skulle vi också behöva reglera det på något sätt som inte går, antar jag.
Ja, men ett annat problem är att man inte kan riktigt styra över sina känslor. Man kan inte välja och välja bort dem. Och jag tycker att det är underbetonat hur mycket av ett gott yrkesutövande som går ut på att sätta sina känslor åt sidan, också i uppfostrande roller. Säg att mina barn har en lärare som inte tycker om dem. Jag vill inte att det ska märkas. Jag vill inte att den lärarens känslor ska komma till uttryck på det sättet. Jag tror inte att man behöver älska alla barn för att vara en bra lärare till dem. Och den där typen av, liksom, autenticitetskrav kombineras, liksom, med ett krav på att man ska förfalska sig själv. Och där uppstår den där konflikten.
Det finns yrkesroller som är ännu mer komplexa på det sättet. Genetisk rådgivare, eller om du har hand om kvinnor som ska utföra aborter eller så. Och så är du själv motståndare till det. Eller du har bestämda idéer om hur man får välja och inte får välja fosterdiagnostik och annat. Mm. Där tränar man ju ändå yrkeskåren i att göra en separation mellan de egna känslorna. Och det är säkert enormt svårt att göra det i praktiken. Men man har inte lyckats i sin yrkesutövning om man inte kan separera sina känslor.
Om man inte kan följa lagen, då har man misslyckats. För där håller jag helt med dig om. Men att separera yrkesutövningen helt från känslor, om man till exempel är polis, vore också riktigt obehagligt. En polis ska till exempel överlämna ett så här, dödsbud till någon. Och då handlar det ju inte om att smeta känslor över alltihopa eller så. Men att ha någon sorts empati inblandad. Att ha någon sorts, liksom, emotionell kompetens över att möta människor i riktigt svåra situationer. Där måste vi ha tillgång och kunna använda våra känslor professionellt. Och det tänker jag ingår i den där omdömesutvecklingen. Så jag tänker att det är inte så enkelt som att säga att känslorna ska vara med eller inte vara med. Rätt känslor ska vara med på ett klokt sätt i rätt ögonblick.
Men vad gör du med myndighetsutövningen och som medborgare om det är så att poliser, liksom, skäller ut den som gör fel och åklagare uppfostrar den som har begått ett brott? Att man använder sina känslor för att ändå gå i lagens riktning.
Men kanske är vi överens om att de inte ska göra det, just de exemplen. Men sen finns det
svåra exempel. Vad är problemet med just de här exemplen som vi har tagit?
Men det finns ju personliga känslor, det finns mer professionella känslor. Alltså om vi i en hetsk debatt till exempel drivs av ett personligt engagemang i de tankegångar vi försvarar, då är det en sak. Men om jag hyser agg till Torbjörn för något, ett av hans barn har gjort mot en av mina vänner till exempel, det blir ett oprofessionell drivkraft i den här diskussionen.
Men vad skulle det göra? Jo, det skulle göra att vi kanske skulle känna oss väldigt orättvist behandlade om vi var utelämnade väldigt mycket till någons nycker och infall och kanske ideologi och kanske just den där typen av personliga känslor som du gav ett exempel på. Och det skulle nog undergräva förtroendet för polis och rättsväsen. Så där är det ju, liksom, just viktigt att man hanterar känslorna på ett professionellt sätt. Men just därför tycker jag också att det är så otroligt viktigt att säga att det inte är så här för eller mot känslor. Det är för känslor på ett klokt sätt.
Jag tror man måste svara på den här frågan att det är väldigt svårt att svara generellt. Det är väldigt olika i olika typer av yrkesutövning och maktutövning, vad som kan tillåtas och inte.
Mm. Ja, men då har vi i alla fall belyst Mats fråga så att man kan tänka vidare till nästa möte med en myndighetsperson.
Jag tänker att vi nu överlag faktiskt vill ge svar som gör att folk fortsätter att tänka själva och inte tala om att nej, ja, det var rätt, det där var fel, tänk så här, gör som vi säger.
Ja, det här är Fråga filosofen i Filosofiska rummet med Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Vi fick ett mejl från Stina som tillsammans med sina kollegor på en enhet på en hälso- och sjukvårdsförvaltning klurade på en tågresa från Göteborg hem till Stockholm. Varför känns alltid hemresan kortare än ditresan? Vi var på ett så kallat långsamt tåg på returresan. Mycket mer folk och stök. Och ändå känns den resan lättare. Till och med fast vi blev stående en stund i Södertälje. Torbjörn, varför känns alltid hemresan kortare än ditresan? Kan man känna igen sig?
Jag har äntligen en fråga där jag känner att jag har kompetens. Eftersom jag har rest mellan Stockholm och Göteborg i 5 års tid, 2 gånger i veckan. Jag delar helt och fullt den här upplevelsen av de resorna. Så man kan ju fundera över hur det kan förklaras då att det känns på det sättet. Och det har ju någonting med subjektiv tid att göra. Inte den här objektiva, hur fort går tiden en sekund per sekund brukar man säga. Ja, inte ens det är riktigt korrekt och absolut kanske om vi tänker på relativitetsteori och inte bara åker X2000 utan åker nära ljusets hastighet och så. Men de här tågen är inte så futuristiska att det har någon betydelse utan här handlar det om subjektiv tidsupplevelse. Det finns olika typer av subjektiv tidsupplevelse. Det är dels att ha koll på den objektiva tiden subjektivt sett. Om man har hört med musik är man bra på det för då vet man att 60 fjärdedelar på en minut och så där. Man har en sorts inre klocka. Men det är inte det det handlar om här, utan vad det handlar om här är hur mycket subjektivt varierat och spännande innehåll man kan packa in i en objektiv tidsrymd, 3 timmar i allmänhet när det gäller de här Göteborgsresorna. Och när jag reste ner på morgnarna, tidigt då arbetade jag, jobbade med viktiga filosofiska problem och sådär, kände att jag fick väldigt mycket gjort, att jag packade in mycket subjektivt intresse i resan ner. När jag åkte hem så tog jag med ett glas vin, skrev lite noveller och annat sånt rätt färdigt arbete och plötsligt var resan bara över helt enkelt. Och varför det? Är ju därför att det hände ganska lite i mitt huvud. Det var en fattigare upplevelse, hemresan. Och då kan jag uppleva den i efterhand som att tiden gick snabbt alltså när jag reste hem. Och om vi tänker över hela våra liv så är det ungefär samma sak som händer oss kanske. Ju äldre vi blir desto snabbare tycker vi tiden går och det beror på att vi fyller den med mindre av värde och intresse. Det finns en hypotes som går ut på att man kan dela in vårt subjektiva liv i 4 lika stora delar. Det första mellan 5 och 10 år, det andra mellan 10 och 20 år, den tredje fjärdedelen mellan 20 och 40 och så resten, den sista fjärdedelen. Det kanske är överdrivet eller kanske rätt, men jag tror att det finns en sanning i detta. Och om man också då tycker att det är det som ger värde åt mitt liv är det subjektiva innehållet, lyckan, över olyckan i livet eller så. Så måste man ju också konstatera att det är inte bara tågresor som fungerar på det sättet utan varje år som läggs i mitt liv nu i min ålder har en avtagande gränsnytta som ekonomerna skulle kalla det från värdesynpunkt. Min människovärde kan man säga minskar med min ålder på det sättet.
Nej, nu är du för hård mot dig själv.
Ja, men också. Räcker det nu? Ja, i vissa prioriteringssituationer.
Vi är liksom inte längre, vi är inte längre mellan Stockholm och Göteborg.
Nej, nu har vi kommit. Okej. Men ni förstår tanken ändå att om vi har den där subjektiva uppfattningen på oss som är värdefullt i livet och samtidigt om den där observationen är korrekt. Ja, det får jag ändå ta en sorts existentiell växel på detta. Det tycker jag är ett bra argument för att vi ska dö och att det ska komma nya generationer i vårt ställe som upplever världen med friska ögon och kan fylla sina liv med lycka på ett sätt som man blir sämre på när åren går.
Så att åka hem från Göteborg till Stockholm, det är liksom en övning i att dö.
Ja, så kan man säga.
Men framför allt så kanske vi reagerade här också på att det var så meningslöst att skriva den här novellen och ta ett glas vin.
Jaha.
Att det liksom var så här liksom tomt, till skillnad från att sitta och jobba med vad du nu jobbade
med. Ja, det var det.
Jag vet inte om jag...
Du får läsa min novellsamling. X2000 heter det, så kan du se att det nog tillkom på ganska lätt hand.
Men jag tänkte på, när jag läste den här frågan så tänkte jag på Kattresan. Den här liksom klassiska barnboksberättelsen om lillan som rider på en katt. De möter alla möjliga olika varelser och det händer väldigt, väldigt mycket på resan dit. Och sen får hon träffa kungen och katten äter så den spricker. Så syr de ihop katten och sen så rider de hem. Och så är de hemma hos mamma. Så det händer liksom ingenting på hemresan. Mm. Och det här tänker jag ändå bekräftar din någon sorts grundtes du hade, även om hon nog inte skrev en novell, utan hon bara åkte hem.
Ja.
Och det liksom är just lite...
Hur kom kattresan till?
Ja.
Berättelsen. Ja.
Men jag tänker att det är någonting med att just fyllt med förväntningar, med intryck, då blir tiden längre. Och när det är trött och tomt och nu vill jag bara hem, då går den just fortare. Men däremot så det här med att varför tiden går fortare när man blir äldre, på ett sätt relaterar det ju till det här att varje erfarenhet är nyare när man är yngre. Och sen har man så mycket att relatera till, så att varje ny erfarenhet blir relativt sett allt jag varit med om inte lika stor. Så på det sättet så skulle jag ändå kunna förstå den där teorin om 40, att det går ut för det är hemresan.
Med människovärdet.
Från 40. Men vi kan väl ändå behålla människovärdet även i den existensformen. Alltså
men borde vi då i en slutsats att man borde försöka ladda hemresan eller livets sista 40 år då med fler upplevelser, starkare upplevelser.
Tre filosofiska problem, tydligen de som betyder fort. Jag håller liksom inte med själva grundpremissen för den här frågan. Jag tycker alltid att ditresan känns kortare och hemresan mycket mer mödosam. För att liksom, ditresan är ju en del av själva resan. Som Karin Boye säger, nog finns det mål och mening med vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Alltså så här, vägen till någonting. Det är ju en del av själva upplevelsen och då går den mycket snabbare. Hemresan, det är bara liksom en transportsträcka och mycket mer mödosamt.
Du är helt finns... enkelt inte tillräckligt gammal.
men det finns ju ett talesätt som bekräftar din bild också. Det är det där att när man har kul så går tiden snabbt, ja, säger man. Ja. Så att det är nog någonting annat än det jag talar om, hur mycket av värde man fyller en objektiv tidsrymd med. Utan det har mer att göra med den subjektiva upplevelsen av hur tiden går, så att säga. Och då kan man tycka att det går raskare när man har kul i själva verket. Så att det är ganska komplext rent psykologiskt här, tror jag. Men det finns en väsentlig innebörd i vilken frågeställarna har rätt och där det har implikationer för, alltså för människovärdet för den som lever sitt liv. Man kan ju vara nyttigt för andra och så, men jag får mindre och mindre nytta av mitt liv ju äldre jag blir.
Nej, där kan jag inte hålla med. Dels så kan jag tycka att den här, visst kan man fylla sitt liv med nya spännande saker, men det kan också bara få ha sitt eget värde och få ha ett lugn. Och få sitta där och andas och inte vara med om så himla mycket nytt. Det är också ett liv. Och det är också sin egen njutning. Jag tycker ofta hemresan, när jag är väldigt trött i huvudet och jag kanske bara försöker titta på en film på någon hackig uppkoppling eller liksom läser någonting. Och det bara får vara. Jag behöver inte prestera. Jag behöver inte prestera nya upplevelser. Kanske är det där livet är som allra bäst. Och att det försvinner så fort är just för att ja, men det här är så nära nirvana man kan komma i livet. Det
är alltså, er inställning till äventyr gör mig orolig. Är det inte härligt att resa ut i världen?
Ja, men det är också härligt att bara få vara trött och stillsam.
Kan jag påminna om också att Stina som skrev det här mejlet skrev att hemresan inte bara kändes kortare utan också lättare.
Ja, det kan ju ha att göra med hennes goda sällskap från kollegorna på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Kanske det.
Och att de sitter och har såna här filosofiska funderingar på hemresan.
Men det är ju viktigt här som Jonna pekar på. Det har ju att göra inte bara med hur mycket upplevelser man pressar in, utan om man är glad eller ledsen. Jag menar, det kan ju, ibland så kan det ju handla om man utsatt för tortyr till exempel. Kan man ju också... Kan det också vara så att...
Jag kommer aldrig kunna åka tåg här på Göteborg.
Om man är för tortyr har man också den där upplevelsen att...
Tiden är lång.
Tiden är lång, ja. Och då är det också mycket individuella upplevelser, men de är ju negativa. Så att det ska vi beakta ett liv från värdesynpunkt, så har det också att göra med om man ligger över eller under gränsen för när det är värt att uppleva.
Jag tyckte också sällskapet var en bra poäng här.
Jag försöker
tack för att ni kom.
Och
jag kommer definitivt tänka mer på hemresan nästa gång jag åker någonstans. Ja, det var allt från Fråga filosofen den här gången med Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i filosofi vid Stockholms universitet och Lyra Ekström Lindbäck, filosof och författare. Producent Marie Liljedahl, tekniker Stina Fagerberg, jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Har du en fråga till filosoferna? Något som du funderar över som inte har något självklart svar? Allt kan ju inte googlas. Något mystiskt, otäckt, härligt eller förvirrande? Eller något annat? Skicka din fråga till filosofiska rummet @sverigesradio.se, vet jag. Vi hörs. Tack för oss. Roligt att du lyssnade.